Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi kör vidare med legenderna. Kanske han vi skulle ha börjat med. Vi har haft Tom Motsela här, vi har haft Jürgen Krut. Men i min kampsportsvärld så finns det den riktiga legenden Chago Rodriguez. Välkommen till podden.
Tack, tack.
Chago är min taekwondo-tränare. Han har varit landslagstränare, är landslagstränare. Och en av de här första... Alltså stora, liksom, kampsport, det var du och Tabo som verkligen utvecklade svensk kampsport. Jag tror också rivaliteten mellan oss och Tabo var nog väldigt viktigt, tror jag, för att bygga kampsporten.
Ja, det var på det sättet att människor runt omkring hade inget begrepp om vad kampsport var på den tiden. Och då ville de bara se vilken var bäst. Därifrån så föddes just det här tävling som Tobo tog fram, det här
All Style.
Och vi gjorde den tillsammans, jag och Tobo, den första tävlingen. Den gick i stämpel ner i Solna Halle på 80-talet.
Men grejen var att du och Tobbe, ni var som gudar. Jag kommer ihåg som ung kille, man stod och tittat på de här affischerna. Och det var en bild när du hoppade. Och jag ska lägga ut lite bilder för ni var ju som, det var inte bara det att ni såg ut som grekiska gudar i kropparna. Fy fan, Chago, du var så vältränad. Du hoppade och Tabo sparkade och man stod där och tittade. Jag nämnde det till Tabo också. Vem vinner? Och det var alltså den hypen som fanns kring kampsport då, den var ju helt otrolig.
Ja, det som hände var att vi bestämde oss för att kunna köra kung fu, taekwondo och även andra kampsport tillsammans.
Kickboxing, thaiboxing, alla mot alla.
Tyvärr första gången vi körde så var kung fu och det var taekwondo. Mm. Det var 10 olika klasser. Det gick rätt så bra för oss. Mm. Vi var vana att tävla. Jag tror att vi vann 9-1 eller 8-2. Jag kommer inte ha i olika matcher, utan sedan bygger Tobo det här och fortsätter att bygga upp det här, och han har lyckats väldigt bra. Han är en fantastisk person och duktig på vad han gör. Så idag finns just det här med organisation som han driver fram och många medlemmar och flera som är på väg in till just det organisation, och vi själva vill gärna också.
Vi återkommer upp till det, men vi backar tillbaka till det härliga 80-talet och din fantastiska A-grupp. Men vi börjar med, hur kom du till Sverige egentligen? Ja. Du, när man tittar på det, du känns ju som en indian när man såg det där på 80-talet med ditt långa hår och så, men du är ju spanjor.
Ja, jag är spanjor, född på Gran Canaria på 60-talet. Det här man ser som en indian, det är överallt jag befinner mig så tror folk att jag är en indian. Jag är i USA, så jag brukar vara ofta där på USA Open eller andra tävlingar där, så kan indianerna komma fram och börja prata sitt eget språk. Då får jag förklara på engelska att jag förstår inte vad han pratar om. De tror alltid att jag är indian. Det spelar ingen roll vad jag befinner mig, så ser de mig som en indian. Det är mycket möjligt att det finns lite in i mig. Vi får göra en test och se vad är grunderna.
Men du var på Gran Canaria, du började träna i taekwondo. Hur kommer det sig?
Jag började när jag var 6 år gammal. Jag började i en skola som hette King. Och den skolan hade en tränare som hette Lee Chung-gu, en korean. Kanarierna på den tiden hade stor fiskflotta. Därför fanns jättemycket koreanerna som bosatte sig på Gran Canaria. De fiskade i Atlanten och sen transporterade fisken ner till Korea och till Japan. Och det var en stor affär. Därför det var många koreaner som bodde på Kanarierna. Det var många tusen som bodde där. Och då tränade jag på en skola som heter King med Lee Chung-gu. Och var där några år, som 6 år fram till jag var 11 år ungefär. 11-12 år. Problemet var att jag var en väldigt ivrig barn. Jag var lite den som idag trodde vara ADHD-barn.
ADHD,
ja. Ja, precis. Utan var hyperaktiv, kan man säga.
På den tiden var det inte ADHD, då var man lite vild. Sitt ner, håll käften, sa de till en.
Ja, det kostar mer än bara håll käften. Man fick real med stryk. Men det hjälpte inte. Jag var hyperaktiv och... När det var där så fightade på klubben, så åkte alla barn runt omkring. Då jag var tyvärr lite för överlägsen mot alla andra. Och då samlas föräldrar och tänkte att det här barnet, han kan inte stå stilla. Han är för hårt mot de andra barn. Och så blev jag och till slut från förening i klubben. För de pratade med min brorsan som var den som tog hand om mig, och eftersom pappa hade död. Och då söker vi oss till en annan skola, och då kommer jag till en skola där som hette Duxuri. Tränare där var en stormästare som hette Kim Sung-ku. Han hade varit i USA som tränare för marinsoldaterna och flygmilitärerna i USA. Och hade väldigt stor kompetens hur man ska hantera folk med som har lite
som har jävligt mycket myror i brallan.
Och han var väldigt duktig på taekwondo. Han var väldigt duktig på hapkido. Och då började jag träna där. Och det var vi 11-12 år gamla. Än till idag så är han min tränare. Jag är där i varenda år 1, 2, 3, 4 gånger och tränar med honom och köra hapkido och lite taekwondo.
Jag har också varit och tränat där.
Jo, ja. Jag minns att du har varit där några gånger och tränat med min tränare. Mm. Och den tränare har jag haft än idag. Han tog hand om mig och uppfostrade mig mer eller mindre genom kampsport. Saker som jag är väldigt tacksam idag. Jag har lyckats nu vara på 3 OS som tränare för Sverige. Har lyckats få många guldmedaljer i Europa för Sverige. Förut oss svenska landslag är det i var förening ungefär 8 guldmedaljer i Europa. Även VM-medalj och World Cup och massa internationella medaljer. Och det har jag att tacka just min tränare ner på Gran Canaria, Kim Sung-ku. Han satt all sin själ för att rätta till och få mig i rätt spår. Och det hjälpte. Det här med kampsport hjälper faktiskt ungdomar som har just ADHD eller är lite ivriga eller är på fel bana. Det är jag väldigt tacksam idag. Tack vare honom så har jag kommit så långt som jag har kommit.
Men så kom du till Sverige, öppnade klubb här, och jag menar, jag kommer ihåg alltså det här, det du kom med då, med snurrsparkarna, baksparkarna, alltså du var, alltså folk hade inte sett en snurrspark ens en gång, det här är 80-tal liksom. Yeah. Hur var känslan att liksom komma hit och sparra med folk här i Sverige?
Alltså det alltihopa var som en olyckhändelse, om man ska vara ärlig. Det var inte någon tanke hos mig att bli tränare eller öppna någon klubb i Sverige eller någonting. Så jag var här och hälsade på och det var en tävling. Jag tävlade och det gick väldigt snabbt. Det var några knockar och folk som kastade handdukar. Folk tyckte att det var fantastiskt vilka sparkar du gör, hur snabbt du är. Och,
men du kom till Sverige då, du träffade en tjej.
Ja, jag träffade en tjej. Ja.
Och så kom du hit och sen så tänkte du, hade du inte kvar någon tävling? Så.
Ja, jag ville bara, jag kom hit, hon körde Kyokushinkai och jag ville bara testa att tävla. Det var en taekwondo-tävling. Jag provade på nere i Uselsson och det gick väldigt snabbt så jag sa. Och då folk tyckte att det var fantastiskt och kan du inte lära oss det här? Kan du inte visa hur du gör? Och då var det här just att ett människa...
För vad jag har hört om den här tävlingen, det var inte samma dimension på dig. Du snurr, sparka, knocka alla.
Jo, det var några stycken saker ordentligt på. Och jag förstod inte heller, eftersom det var så jag hade blivit uppfostrad, att jag kan vara hårt och snabb och stark. Så det var för stor skillnad mellan det jag gjorde och vad de gjorde. Mm. Och det var den som gjorde att folk ville att jag skulle börja lära dem. Och då blev det så att det var en förening utav en grek som det var i kung fu. Han hette Jorgos, minns jag. Och han sa ju inte kan det vara komma till klubber och visa. Då visade jag lite grann och sen blev det mera människor och det blev flera och flera och flera. Och då tänkte han just gå upp den föreningen eftersom det var, vi hade långa köer på flera hundra meter för som ville träna med mig. Och det var så det började. Men det var som jag säger, det var inga tankar med att bli tränare eller någonting så, utan det hände utav olyckhändelser.
Som så mycket i livet. Ja, det bara händer.
Ja, det bara hände av sig själv och det är jag tacksam för faktiskt.
Jag var ju gangster, ungdomsligist.
Nej, det var du inte alls. Du var precis som jag var när jag var mindre. Du var hyperaktiv, du var ivrig och du ville stämpla att det... Jag, det är ingen som sätter sig på mig. Och det är så folk med karaktär.
Precis. Men jag hade en kompis som heter Liam Nordberg som tränade hos dig.
Liam Nordberg, vet inte.
Magnus Ellertsson.
Ja, då, på den tiden hette han Magnus Ellertsson. Och jo, det stämmer.
Ni som var en fantastisk taekwondo-fighter måste jag säga.
Han var den. Han var den.
Vad heter det? Men han tog med mig till Chago. Jag hade tränat lite på andra klubbar. Och det var ju en helt annan dimension. Disciplinen, hårdheten, den fokuset, den liksom, det förändrade mitt liv måste jag säga.
Jo, jag personligen tänkte att från dag ett du kom in igen när du var så här lite hårt och tuff till efter ett tag som du hade varit hos oss såg man hur hade förändrats som person. Du var en fantastisk människa som lyssnade, som tycker om, ville tävla, ville, det handlar inte längre vad heter att du var bäst eller någonting så, utan du introducerades tillsammans med de andra i klubben och du var mer än i gänger och tyckte det var kul att hålla på. Du tävlade mycket på den tiden. Du vann nordiska, om jag minns, du vann lite utomlands internationella tävlingar. Svensk mästare, jag vet inte hur många gånger du blev.
Tre.
Ja, precis. Och sen vann du det här All Style också.
All Style 4 gånger.
Ja, precis.
Och det roliga är nu att min son förra helgen vann han All Style. Vi är andra generationen.
Vi har i vår förening än idag. Föreningen har existerat 42 år nästan. Mm. 40 år officiellt. Därför de första 2 år fick vi inte. Därför det var några i Budoförbundet.
Ja, det var helt sjukt.
Så inte ville att jag ska starta klubben. Då ansåg jag mig som en konkurrent till alla andra kampsport. Och det var så många som ville träna med mig. Flera från deras föreningar som kom dit till mig. Och då fick jag mot när vi ska öppna föreningen. Men vi lyckas med Kerstin Wilton. Hon var en gammal politiker och skollärare på Aume Center. Och hon tog det väldigt hårt med dem. Och vi fick i slut vår förening klar och det är 40 år det här året.
Men jag kommer ihåg att det var ju väldigt väldigt hårt på det. Jag har gjort näst mest proffsfight i svensk boxningshistoria. Jag är också svensk mästare i kickboxing och det. Men hela grunden till den disciplinen, den också den, alltså viljan att utsätta sig för den smärtan. I min första titelfight bröt jag käken, bröt näsan, fick en tand utslagen, bröt ett reben. Hela den disciplinen, den har jag lärt mig av dig, Chago. Och det måste jag säga att den här, det var ju väldigt, väldigt, jag tror idag skulle man nog inte kunna träna folk på det sättet. Jag brukar tänka på vår tid, då var man elev. Idag är man mer en kund liksom. Utan på den tiden var man kom ner till Chago och sen så var det så jävla hårt så folk gick ju därifrån. De pallade ju inte liksom. Sparringen var alltid fullt ut. Man blödde rätt ofta. Bara uppvärmningen kommer jag ihåg. Sjukt jävla.
Ja, det såg man där. Bara folk som kom där ner förlåt mig. Och hade tränat andra kampsport och de på börjat träning. Träning var ofta 2 timmar för de som ville tävla. Och de kom dit och presenterade sig som mästare i olika kampsport. Man såg hur efter uppvärmen de gå upp och följde inte med. Vi hade en väldigt sträng disciplin hos oss. Och vi hade väldigt hård träning. Men det är den som gjorde att vi fick resultat och prestation. Utan den träning som vill tillämpa i våra pass hade vi aldrig varit de bästa som vi har varit i många år. Vi har haft tjejer för 3-4 år sedan, Emily. Hon tävlade på SM i Jurisho Camp på Vang SM, åkte till EM, vann guld på EM, åkte till VM, vann guld på VM. Hon har aldrig kört det. Hon tränar våran träning. All Style hade vi 4.
Så vi pratar lite om Moa och hur mycket du skrattade sist jag sparrade med henne. Hon fintade bort mig. Hon är mycket lättare än mig, så man kan inte gå på tummen. Hon är jävla tuff. Hon sparkar mig i magen och utan att sätta ner foten så gjorde hon en yxa, träffade mig på läppen så jag blödde. Ja. Chago, hur länge skrattade du åt det?
Nej, alltså...
jag tror faktiskt inte att jag sett dig så glad någonsin. Du skrattade så upp och gråta när jag blödde. Sen såg jag att du satt och myste så. Kom och tänkte på det, tyckte det var roligt.
Det är inget illa menade mot det där. Men det är nämligen så, det är alltid roligt med Moa. Därför Moa överraskar alla. Moa är en tjej som är som vatten som står stilla. Men blir som en storm som drar i den. Hon kommer in och man blir förvånad varenda gång. Hon möter killar som väger 100 kilo och de åker med blodtira därifrån. Och hon är bara 55-60 kilo. Hon är väldigt snabb, stark, kallt.
Hon har gjort lite modelljobb för H&M och sånt. Så hela utseendet, det känns inte
man
som
blir man, lura.
Man blir så jävla. Jag vet ju att hon är bra så att det är inte så, men man blir liksom, det är något med henne.
Ja, hennes ben går väldigt väldigt snabbt. Man har inte, det är omöjligt att följa med. Det är våra killar som har vi på klubben Elite som har vunnit internationella tävling. De blir lika överraskade som dig, jag lovar. Det är flera som får gå till toaletten och torka. så det är Moa är en stor talang. Tyvärr så är det så att hon pluggar väldigt hårt och har inte så mycket tid just med det här. Det var synd för hon kan det komma hur långt som helst faktiskt. Få en fantastiskt bra teknik, snabb, explosiv, disciplinerad. Hon har allt som man behöver för att bli en stor mästare. Men som jag brukar säga till henne att först är det din framtid och din skola. Sen är det det här.
Så
tänker jag som pappa till mina barn och som tränare, så vill jag bara mina elever ska komma fram i livet.
Men vi hoppar tillbaka till 80-talet, Liam.
Okej.
Och sen så kommer det hända en rätt stor grej där, att det kom ett helt nytt gäng där från Måste Lim som började Gaggo, Milan och det den fusionen av klubbar, de var lite missnöjda med Måste Lim.
Det var inte Måste Lim, det var jag har
just kört. det var Jong, eller hur?
Jong, precis.
Förlåt.
Nej, det gör ingenting. De hade tränat på Jong och kört. Och de var inte nöjda eftersom de mötte våra eleverna på tävlingar och förlorade och så. Alltså, då ansåg att någonting mer behövdes och då bytte de till oss. Och den gjorde, jag kommer ihåg hur det var med dig själv då.
Alltså det var ju sån jävla, alltså du vet på sparringen.
Det smällde i, ja, men, i väggarna, ja,
det
där inne.
Small, folk studsade mellan väggarna. Och det var ju så här, alltså i min viktklass, jag tävlar ju 64. Ja. Det var jag, det var Gago Mirsik, ja. Dragomir Mirsik, han som är
svår. Farsa.
Ja, det var Rickard.
Men det var på andra tider.
Det var SM. Ja. Det var
40 personer i min klass.
Ja, 40 personer i klassen, men de tre bästa var från din klubb.
Ja, det stämmer.
Så att på sparringen där avgjordes ju lite vem som skulle vinna SM. Aha.
Alltså, det var inte bara de från Jan, det kommer från alla håll. Vi hade även Paul Dumbia som vann VM i ITF. Han också kommit till oss och tränade hos oss ganska länge. Det var många av de duktiga från andra föreningar och från andra kampsport som ville börja träna med oss. Och det var en tid som var väldigt, väldigt rolig. Därför under den vevan så kom in massa andra typer av människor som hade problem med samhället. Och försökte knyta sig ut genom kampsport. Tankarna var säkert inte att börja tävla och bli duktig, utan det var säkert kunna lära sig att slåss. Men som tur så var många av de personer handlade in i tävlingslag och räddas ut från de problemen i samhället.
För mig var det ju så. Det finns ju också, jag menar, om man tittar och man pratar ofta om Chagos klubb, att det var ju många som varit rätt tungt kriminella. Liam Nordberg, Milan Chev och
men titta idag, hur det är för alla.
Precis.
Varenda en har som en stor karriär och Jonas, han är, vad heter, ansvarig i säkerhet på kärnkraft. Du har väldigt bra, har gjort en stor karriär i ditt liv. Gago är skådespelare.
Gago är den som spelar i Snabba Cash.
Ja, inte bara det. Ja, massor olika film. Och det finns hur många som helst. Det finns kända personer som kommer ner och vill träna hos mig, så jag tränar dem privat. Listan är hur stor som helst. Så vi försöker helt enkelt göra det bästa för de person som...
Vad tror du var som hände där, hela det här Örnligan, jag var ju en del i det där också. Vad tror du var som hände att många av dem där riktigt spårade ut under några år där?
I första hand vill jag påpeka att Örnligan har för mig aldrig existerat.
Eller hur? Berätta vad det är.
Nej, Örnligan... det är någon som har bara tittat på en tattoo som vi hade allihopa på klubben.
Du har den.
Jag har den, du har den, Gago har den. Alla har den. Det är säkert 40 personer i klubben som tävlar som hade den. Den ön som vi har som fångar en pil representerar Hapkido. Eftersom jag personligen var väldigt nära Hapkido genom min tränare. Vi har stora känsla och vårt kärlek finns större just där. Därför det renskär försvår och det är fortfarande det här mentalitet som gammal mentalitet, man ska ha respekt och disciplin och vika sig för andra.
Jag kan säga så, det finns få saker som gör så jävla ont som Hapkido. Du vet Chogo vad vi brukar göra.
Ja,
de gör fortfarande, du vet den, va? Du vet skämtet folk gör.
Ja.
När Chogo ska visa ett Hapkido-grepp, då alla som är lite erfarna, vi ställer oss lite bakom dem. men det går inte att så tydligt ställa sig, för då kommer du bli vald direkt. Då kommer du göra
jag väljer alltid den som jag med sig.
Precis, men du är inte, du vet, vi som kan Chago, vi gömmer oss fast du märker inte det. Och sen så den bästa är alltid när någon har visat så pekar man på honom. Han förstod inte riktigt Chago.
Nej, va? Alltså för mig att kunna undervisa i Hapkido är helt annorlunda än att undervisa i taekwondo. Taekwondo är för mig en idrott. Någonting där man tävlar, där man ska bli bäst, prestera, få resultat. Hapkido är för mig någonting för livet. Det är någonting som jag ska lära mig att försvara mig. Människor ska kunna hantera situation på rätt sätt. Och filosofi och det hela är också harmoni in i dig som person. Att kunna vara med människor mot andra personer. Så Hapkido för mig är lite större än bara det som taekwondo är. Taekwondo är för mig bara en tävlingskamp och Det har varit en gång i tiden taekwondo för mig samma saker. Representera oss och vad heter just det här martial art. Mm. Idag eftersom taekwondo är mer en olympisk sport.
Och den har allting, förändrats väldigt mycket.
Det har förändrats. Det, mest, det har kommit in i en sväng där att ekonomiska bitar spelar stor roll.
Det är alltid så när sporter blir olympiska. Då får de olympiska stöd. Det, ja, du vet, det blir karriärer för tränare. Du vet.
Det, idag är väldigt svårt som taekwondo utövare att vara på elitnivå. Mm. För kostnader som finns bara för att vara med på en tävling är enorma. Mm. Det är inte som förut att man kan det tävla och alltid vara billig. Att tävla kostar, får inte mer än 5, 7, 8 år, kostar kanske 25-30 euro. Mm. Idag kostar 150 euro. Så det har blivit, just taekwondo, det är en, för mig det är en kampsport, det är en idrott. Än mer i alla idrott. Däremot hapkido, det är därför vi har det här ön, har alltid representerat just det här disciplin och respekt mot din tränare, mot dina föräldrar, mot människor runt omkring dig. Det är helt annat. Mm. Och det är därför vi gjorde just det här med hapkidoön på Arme. Och då har någon i klubben som har handlat i dåligt sitt och har gjort någonting dumt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och dit, och då har myndigheterna mer eller mindre döpt till önliga. Mm. Men det har ingenting att göra med någon kriminalitet och ingenting, utan tvärtom. Mm. Utan det är mest harmoni och respekt.
Mm. Ja, men det måste man också säga, när man gick vidare sen och till andra kampsporter. Jag gick från taekwondo till, blev svenskmästare kickboxing och därifrån till
boxningen.
Så jag är fortfarande, folk säger boxare, men jag är inte, alltså, jag är inte boxare, utan min grund är hapkido.
Ja,
jag är martial artist. Alltså jag är, det är en helt annan filosofi. Jag är också boxare, absolut. Men grunden är på något sätt inställningen till fighten, att det finns något djupare i striden än bara det måste jag säga. Om jag bara tittar på min Enzo nu, som var med, gjorde sin första turnering och vann nu All Style i sin grupp då. Bara den grejen, när han vann, den här första, när du får mäta mot andra, han vann finalen på knock. Mm. Och det roliga med det där, det var att han vann med snurrande bakspark, knockade då finalen.
Det som du gjorde själv.
Exakt, och det är en det är en Chago-spark. Ja. Det var ju också din bästa spark, Chago.
Ja, jag hade bra bakspark, jag har alltid haft det. Rundspark hade jag bäst.
Ja, just det. Ja. Men jag, vad jag kommer ihåg, det var baksparken när man sparrade med dig. Den var hemsk.
Ja, det har alla sagt. Så här är det, Pablo. Man ska kunna säga att du är som en som man kan köra överallt. En bil som kan köra i berg, och kan köra i vägarna, du kan köra i allt.
Jeep.
En jeep, så jag fick inte fram. En jeep. Du är som en jeep, du kan köra överallt. Och det bevisen är att du kör i taekwondo, du blir bäst. Du kör i kickbox, du blir bäst. Du kör i boxen, du blir bäst. Vad du gick, och den grunden kommer egentligen från hapkido. Hapkido, vi har boxningsteknik. Vi har kicka som kommer från taekwondo, fast i raka linje istället för runda. Och sen har vi massa grepp, stående och liggande och allt det. Och det är den som gör att vi som tränar hapkido kan anpassas till andra kampsport. När vi har kört taekwondo hos mig så har jag kört mycket av teknikerna, har varit hapkido-teknikerna när vi sparkar. Vi har gått raka linjer istället för runda linjer. Och det har hjälpt oss mycket. Och du är en stor bevis för det hela. Och även, vad heter, så jag pratade förut, Emily Sidey, som vi aldrig har kört jujitsu kempo med, vann SM och vann VM i guld i jujitsu kempo. Och även då har fyra som tävlar, inte sist men näst sist i All Style, och alla tog guld och Moa tog bästa fight och Elias tog bästa fight. Utan den träning vi har i vår förening är anpassad så vi ska kunna köra alla olika typer av kampsport.
Jag vet min första boxningsmatch, jag var till utmanare, han som var svensk mästare i kickboxing. Och så var det någon stor gala och då tänkte jag kunde inte boxa så bra, så jag gick ner och på närmast boxningsklubb, Stockholms AIF, ställde ut, slog på säcken, tränaren tittade till på mig och sa: "Vad väger du, grabben?" Och jag väger 68. "Kan du väga 67 på lördag?" "Ja." "Bra, då är det match." Så jag tränade tre gånger, jag kunde inte boxa. Kommer för med mellansvenska, kommer upp i finalen, möter Osorio, heter jag, tror han var, och då så här: "Det är enkel match, det är junior, vet du." Bara det att han var svensk juniormästare, hade precis blivit senior. Gången går och rätt tuff, han hade heja klack och allt sånt där. Och det första som händer är att han försöker svinga och knocka mig, för han tänker den här taekwondo-killen tar ut. Och jag går ner och bara slår en rak slag i kroppen. Hapkido-slag. Mm. Och knockar honom på första smällen. Det är min första boxningsmatch.
Oh.
Så att det bevisar att jag kunde inte boxa. Sen var det ju proffs rätt snart efter det. Men det började med hapkido.
Jo, nej, det är som mig själv. Jag kan bara säga att allt min grund är baserat i hapkido. Mm. Sen att jag har lyckats vara duktig och undervisa folk i taekwondo och ta folk fram till OS och få medalj i VM och EM och allt. Det är en annan sak. Men jag är bäst egentligen på hapkido. Det är den som jag har brunnit för. Sen är jag ärlig och det är väldigt svårt att undervisa hapkido, för folk tänker det är väldigt smärtsamt och väldigt jobbigt.
Va? Gör det ont?
Ja, det gör lite ont. Det vet du, Paolo, som vi har varit med många gånger.
Vet du vad trösten med det? Det vet jag, att det är det där, man ärver smärta. Du har fått den smärtan av din tränare.
Ja, det har jag fått.
Men Tiago, ska vi prata om en sak som jag tycker att det som jag är lite stämmer lite skeptisk till i din träningsmetodik.
Fråga.
Som jag upptäckte nu sist, som jag tycker att jag måste ifrågasätta.
Ja.
Sist jag och min son Enzo var nere och tränade så försökte jag få dig att göra någon hapkido-grepp där. Och då sa du till mig: "Var inte taskig." Vad har hänt, Tiago? Har du börjat bli snäll på äldre dagar?
Nej, det är inte det. Det kanske är så att med tiden så förstår man att det är inte alltid det bästa sättet att undervisa folk, med att de handlar i en situation där det gör ont och de tycker det känns obehagligt. Vissa personer kan man göra det ända för de behöver det och de kräver själva, för att de tror inte på saken som man visar och inte de får känna på. Många andra personer tycker det är obehagligt och känns inte bra. Då försöker jag anpassa mig och göra det rätt. Men mer eller mindre så är det så att med tiden man blir äldre och man blir lugnare och man har en annan sätt att undervisa, fast man får samma resultat.
Något som jag har reagerat på sistone, när det gäller, jag skojar med det, men jag vet. jag försöker varje gång jag är där och tränar med en, så försöker jag få dig att slå honom hårt. Men jag tycker han kommer undan för bra.
Ja, jag har förstått det. Han är också medveten att du rättar upp mig för att jag ska göra honom lite smärta. Få känna lite smärta.
Ja, men det är bra för honom, tycker jag. Kolla nu, han är ju stenhård.
Jo, han slog ut alla de här som han kör emot på Allstyle. Han är duktig.
Ja, han är duktig. Vad heter det? Men en grej som jag har reagerat på nu. Ofta när nu Ultimate Fighter, UFC kom, så var det så här: "Titta, taekwondo funkar inte. Och det för många gjorde inte det och sådär. Men vad som har hänt nu, det var ju markkampen var ju överlägsen, men vad som har hänt nu, det är att folk har blivit väldigt bra på allt. Det räcker inte med att
vara... Det som hände förut, det började just speciellt med familjegrejer. Det var att De visste att om man ska kunna ta ner någon kampsport som är bra på boxning eller sparka så måste man springa in och brotta ner dem. Problemen är alla som gjorde kampsport stående kan det inte liggande. Så de tog emot, smälla, tog dem ner och där ner de var kunge. Mm. Man kan inte göra någonting. Men idag så har alla lärt sig att försvara sig också i nedkamp. Och den som regerar nu mest så är det faktiskt kampsport med boxing och kicka. Om du tittar nästa alla knock, det är sällan man får någon på grepp. Nästa allt är knockout på slag eller sparka.
Ja, men jag ser ju många av de här. Jag ser många Alassane och de här. De tränar ju riktigt taekwondo. Jag ser att de gör riktiga traditionella taekwondo, stå och hålla i väggen. Du vet, och kontroll
med fötterna. Det är många som kommer från taekwondo. Många av de knocker som har varit runt, de kommer från taekwondo.
För man kan säga, för att vara en komplett fighter så behöver du behöver kunna, brottning är jätteviktigt, slag är jätteviktigt, försvar mot nedtagning, men sen måste du också kunna avgöra mot huvudet.
Ja.
Om du ska sparka mot benen, thai-boxing absolut bästa sättet som de sparkar, men mot huvudet, taekwondo.
Huvuden och kroppen så taekwondo är ganska, och det är väldigt kraftigt, man snurrar 360 grader med en kropp som väger 80 kilo, det är som att du slår med en hammare. Alltså, träffar man i huvudet så är man borta med allt garanti. Tyvärr så måste jag säga 1999 när vi var i Los Angeles på UC Open, så var en dansk kille som fick en rund spark i huvudet och dog framför oss i ögonen. Det är väldigt mycket kraft. Det har varit många riktiga skador.
Jag har en del knockafaktor också med
det var inte länge sedan kille här i Kova som dog också utan en sån rund spark bakom. Rebena punterade och han dog. Så det händer, va? Så det är mycket kraft i att ha spark. Man får inte norkalera just de där, därför den går snabb och det är starka teknik. Som jag sa tidigare, de kan det inte liggande. Nu kan de. Så fort de kommer in, de neutraliserar dem. Och så är det kör. Så tittar man idag på alla knock så är det ungefär mer än 80% kicka eller slag.
Mm.
Förut var 95% bara strypning eller
armbort. Jag har faktiskt haft äran. Jag har sparrat Hoist Gracie.
Oj.
Han har varit i Sverige. Och då,
han har varit hos mig. Tre gånger.
Mm.
Pappa har varit hos mig. Och vi har på vår klubb hans sin, vad hette, autograf.
Man vann de första två UFC var Hoys.
Och
på marken är det liksom.
Ja, de är bra.
Alltså,
de är väl ex på marken. Det är som en anaconda som snurrar sig runt i kroppen.
Ja, och det konstiga, jag är ju ändå så brunbält i judo. Jag har gjort rätt mycket judomatcher. Mm. Så att det är inte att jag är jättebra på marken. Men jag är inte Kalle Anka. Liksom.
Nej, självklart.
Och jag tränar hapkido också. Mm. Men han var så otroligt. Det kändes som att man inte spände muskel när man var på marken. Men du var helt...
Nej, de är helt lätt.
Ja.
Enkel. De får in greppet åt alla håll. Spelar ingen roll. Biter du och kommer du under så har du en annan del som redan de har kopplat till. Va? Så de är som en orm liggande. De är duktiga liggande.
Ja, väldigt duktiga. Och det hamnar på marken och sådär.
Det är därför alla som var duktiga stående och sparka och slå börjar köra just Brasilien Jiu-Jitsu eller brottning eller någonting, därför de ville kunna försvara sig liggande. Och idag i princip, jag kan inte tro att det finns någon överhuvudtaget som går in till en MMA-match bara med att köra i boxning eller bara köra boxning, utan jag tror alla har förberedat sig.
De är hybridfighters, man behöver vara bra på allt.
Ja.
Och det, jag menar, med händerna, boxning absolut går liksom.
Så är det.
Men det har ju också blivit rätt intressant. Du som har varit med från början, UFC har ju också lite så här dragit ner byxorna på alla de här, för det kommer jag ihåg. På 80-talet det var mycket så här ninja och hemliga knep och trycka här så dör folk.
Ja,
men allt de har ju liksom...
Det stämmer inte. Det är bara fantasi. Alltså, det som händer det är att just det här med MMA som det har kommit har blivit väldigt stor.
Mm.
Det är en publiksport. Det finns mycket pengar inblandat och folk går in på jobb för att kunna bli duktig och tjäna pengar på det här. Och man får inte glömma att de som har varit bästa i Sverige i Borja, de kommer faktiskt från våran klubb.
Mm.
Omar tränar hos oss många år.
Omar Bojic är ju en av de bästa fighters som Sverige har haft. Ja. Tyvärr med Omar, så, alltså ska man bli jävligt bra på MMA, han var 10 år för tidigt. Alltså han hade varit superstjärna, superrik. Fy fan vilken fighter han var.
Ja, han var
komplett, sparka bra, boxa bra, brottades bra.
Jo, han kör i hapkido hos oss och taekwondo ganska länge. Han och hans bror och hans sirra.
Mm.
Jag vet inte om du kommer ha den. Han tränar ju på våran klubb.
Mm.
Ja, det är en av dem. Och även Putte. Selma, alltså
Berisha.
Han tränade hos oss i många år också.
Han tävlar ju, han var ju i 60, han var junior när jag var senior.
Jo,
vi var samma viktklass, så jag sparade mycket med honom.
Ja, och han var med VM i New York och alltid och representerade Sverige. Så han är MMA idag, så vi har några tränare i Sverige som är från vår skola, från Borja. Egentligen som, men det som det är att det är helt rätt. Människor letar sig vidare i nya vägar. Och det är så man ska göra. Man ska utvecklas. Och de har gjort det rätt för sig. Och det har fungerat. Och det är jag glad för.
Mm.
Att det är verkligen... Det, man ska säga så här. Jag har till minst att plantera en kärna bland alla dessa människor. Och alla har växt på olika sätt.
Mm.
Och ger sina frukt.
Ja, men det där... Man får, alltså man känner ju verkligen... Det finns ju något... Jag tänker på det ibland när man är nere där hos dig. Jag tränar ju fortfarande, men det finns många föräldrar som inte är riktigt med och tränar och sådär. Men man märker att det är ju liksom andra, tredje generationen Chago. Att det liksom man vill, det är som Enzo började träna för dig någon gång när han var väldigt, väldigt ung. Liksom.
Ja, han var väldigt liten.
Ja.
Var litet bara.
Och att man vill att ens barn ska ha en början någonstans där med disciplinen. Om man tittar på Enzo idag med liksom, han pluggar, han kommer hem, han pluggar, han har ju A nästan i alla ämnen, så han är ju duktig i skolan också.
Bra. Så här ska jag säga, förlåt att jag bryter dig, men vad heter, när det gäller vad heter den biten så har jag faktiskt fått väldigt bra kritik. Jag har fått fantastiskt med kritik när det gäller just den biten på grund av att många barn som har haft problem i livet, strul i skola, hemma och alltid har börjat träna hos oss och det har utvecklats på sån positivt sätt. Som föräldrarna när de kommer ner säger att vi känner inte igen barn.
Nej, men jag tror också det här med det, alltså, så här, man tjafsar inte med Chago. Du kan ha hur mycket jävla ADHD du vill. Du har jobbat väldigt, alltså dels hur du är själv, att du är precis som jag, att vi har liksom de här, vi vet vad det här är liksom.
Mm.
Och du vet också hur du ska konfrontera det och alltså grejen är med killar och tjejer med den här grejen, det är att det går inte riktigt att lägga huvudet på sned och säga vad tycker du, utan man måste på ett kärleksfullt sätt sätta gränser då.
Jag säger så här, om jag fick tillbaka 1% till det jag har gjort för alla dessa ungdomar i mitt liv, jag hade haft 42 år som jag har haft i klubben i Sverige, om jag fick bara 1% hade jag varit överlycklig. Alltså jag har hjälpt så många individer och personer som har haft det jobb i sitt liv och därifrån är det när jag har jobbat med socialerna som konflikthanterare och vad heter kontaktperson. Haft det många ungdomar som haft det problem. Och jag kan säga att de bästa som man har räddat så har varit de som man kan introducera just och träna.
Mm.
Hapkido eller taekwondo. Man har fått ut dem från gottar, från de här tankar. Och det är den som idag, vad är som händer i samhället i Sverige? Ja, föräldrarna kommer hem att trotta från jobbet, ge en 100 eller swisha pengar till sitt barn för att de ska äta någon McDonald's eller någon någonting annat. Och sen vet man inte vad barnen är. Ja, barnen är på torget där de blir rekryterade till det här problemet som det finns i samhället idag. På det sätt som vi har gjort är att vi tar barnen in i klubben och de tränar och de gör vänner där, de börjar tävla. De kommer undan allt det här. Så jag tycker att föräldrarna idag i Sverige borde vara med sina barn. Att göra aktivitet. Det behöver inte vara kampsport eller taekwondo eller hapkido eller whatever. Det kan vara vilken idrott som helst.
Vad som jag tyckte var väldigt bra, jag vet inte om du gör det fortfarande, men man kunde ju, när jag ens var liten, då tränade jag tillsammans med honom.
Ja, det har vi på klubben.
Ja, och det tycker jag var skitbra, för dels fick du egen träning och dels så fick ungen träning. Så man får kvalitetstid, man får träning, man får liksom två jävligt bra saker tillsammans.
Och det där kommer där precis på grund av Jan Suga. Många barn behövde motiveras. Mm. Och ibland vill de inte göra det om det inte finns närhet. Och vi har bjudit i vår förening att styrelse i föreningen, och vi hade möte och bestämde att vi bjuder på föräldrarnas träning gratis. Mm. När barnet betalar sin träningsavgifte så kan föräldrar vara med och hjälpa till med träning med barnet, och de själva får röra på sig. Och så. Vi ansåg att det var bra för deras hälsa. Det var bra för barnets stimulans. Så, och det har vi lyckats väldigt bra.
Och en väldigt rolig grej som jag har sett, som jag blir glad varje gång jag ser. Det är folk så här som har tränat själv i sin ungdom och inte tagit svart bälte. Jag ser många nu som så här har börjat träna och så har de tagit sista steget och som 50-40-åring tar svart bälte.
Ja, det var många som har tränat i många år. Men de var på det sättet att de tränade 3-4 år, sen försvann de, sen kommer de träna ett år, sen försvann de och sådär. Sen nu på sluttiden så har de kommit tillbaka, och då har vi sagt, nu om vi slår ihop alla dessa år, hur många år har du tränat? Ja, vad fan, det måste vara 10 eller 15 år. Ja, är det inte dags att du tar och kliver in och tar sista sträck och kommer in i mål? Ja, fan, du har rätt, men det kommer vara jobbigt. Ja, men livet är inte gratis. Nej. Allt kostar i livet.
Och sen det är som när han så tog sitt för svarta bälte. Det är så här, det är en sån otroligt viktig mil. Så här, för första gången i ditt liv är du någon.
Exakt.
Du är svart bälte i taekwondo. Något ingen kan ta från dig.
Ja, så är det. Så är det.
Och det är också, måste jag säga, nu när han vann sin första turnering, att du så här, så här, att du blir något. Att du blir man, ett mandomsprov eller tuffhetsprov. Liksom.
Så här är det.
Att du får prova dina kunskaper på riktigt. Liksom.
Så här är det. Vad man gör och inte gör, och vad som händer och inte händer. Så det som har gått blir story. Och det brukar jag säga till de personer som tävlar, så att när du har vunnit en tävling, fan, du kanske går vidare i livet med någonting annat, men ingen kan ta från dig att du har vunnit en tävling. Mm. Och det är på det sätt som jag anser att människor måste förstå att allt som man passerar kan du inte förändra, men du kan förändra det som kommer framför dig. Mm. Och likadant som ibland kommer människor som täcker saker annorlunda än vad jag täcker, du till exempel, eller vem som helst, och det kan vara små diskussion i det hela. Jag tänker inte att det finns något som har rätt eller fel, det är bara annorlunda. Vi människor täcker olika och vi anser saker på olika sätt. Mm. Men det är inget fel någonstans. Det du tänker rätt för dig, jag kanske tänker inte rätt för mig. Och det du tänker tvärtom, så är det så. Mm. Men en av bra saker för att kunna komma undan konflikter, så tänker jag personligen, det är just att acceptera människor för vad de är och vad de gör. Och inte tänka dem dålig eller på något sätt. Utan det är helt enkelt vad heter annorlundare. Vi människor, vi alla annorlundare. Vi är inte lika alls, även om vi har tvägat näsa och munne, utan vi tänker annorlundare. På det betyder inte att du är bättre eller sämre, utan annorlundare. Och det finns i vår status i klubben. Ja. Vi pratar just om det här, att vi försöker få människor att förstå, att kunna acceptera varandra för vad de är.
Det finns det är också grejer med din klubb, Tiago. Du på något sätt blir man del av ett brödra- och systraskap. Jag tränas hos Tiago. Det är folk man träffar. Man blir alltså ett brödraskap för livet, måste jag säga.
Ja, så är det. I vår förening, det är så att det kan jag säga, det finns många som till exempel kommer ner och inte har råd att betala. Men vi låter dem vara kvar i klubben. Därför vi anser att de behöver det här för att inte handla i dålig sällskap eller någonting så. Och samma tid är det så att vi är mer som en familj. Vi försöker hjälpa varandra, vi försöker prata med varandra, vi försöker hitta lösningar för varandra. Och så där. Det är mer än vad det finns i många andra föreningar som är mer än ett företag, utan du, du går ner.
Det är nog mer så.
Ja, så är det.
Och det måste jag säga, jag som är 54 år.
Jo.
Alltså det är något man bär med sig för evigt.
Ja, det säger alla. Mm. Alla säger det, som har varit hos oss, att det är som en familj. Man går därifrån och man vet att man är alltid välkommen och man får stöd, man pratar med alla, man minns grejen. Det är någonting för livet. Det är inte det att du går ner till en gym eller du går ner till en kampsport där du betalar en tränare, gör lektion och sen vänder rygg och går. Utan man sitter och pratar, man kanaliserar saker med varandra och man försöker stöta varandra i alla väder.
Det var, tycker jag, vi avslutar med. Tack Chago att du kom hit. Evigt tacksam. Klubben, var ligger den om man vill prova och om man vill vara med i brödraskapet och systrarskapet?
Ja, det är bägge. Klubben ligger på Sågata 153 på Södermalm.
På Södermalm?
Ja.
Får jag fråga en sak? Varför heter det Östermalms taekwondo ligger på Södermalm?
Östermalms taekwondo var nämligen så på 80-talet så sökte vi, i första hand sökte vi en träd i Svenska Budoförbundet med min tränares namn, Kim Sung-Koo. Mm. Tyvärr blev vi utslagna. Vi får inte använda det namn. Sedan använde vi mitt namn, Chagor. Det var inte heller bra. Vi får inte använda det namn. Så det namn var en äldre man som hette Stig. Som var generalsekreterare för Svenska Budoförbundet. Mm. Han döpte den till oss. Östermalm. Och då har det varit sedan den dag.
Östermalm. Det är bara roligt att det heter Östermalm.
Jo, det tycker alla. Och det är därför vi har även en annan förening som heter Annalundare. Ja. Det är med många har varit på mig nu. Inte bara du har frågat det. Utan
jag tycker
många...
jag ska heta Östermalm och ligga på Södermalm. Det är Chago. Punkt.
Ja, precis.
Tack så mycket Maestro att du ville komma. Tack också för, fan, jag började träna 87 för dig. Tack för alla år Maestro.
Ja, och tacka själv för att du hade förtroende för mig. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.